Så god kväll allesammans och välkomna till möte. Och vi ska börja med att gå till Matteus evangeliet. Och för er som lyssnar på internet så kanske ni undrar varför jag talar så sakta. Men det är så att vi har översättning både till ryska och bulgariska ikväll. Så därför vill vi ge översättarna lite tid och möjlighet att hänga med. Men låt oss gå till Matteus evangeliet, 11 kapitlet och verserna 28 till och med 30. Matteus 11, 28 till 30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk av hjärtat, och ni ska finna vila för era själar. Till mitt ok är ljuvligt och min börda är lätt. Och för er som undrade, jag kände inte igen den där texten, men jag läste från Reformationsbibeln. Jag råkade ha den tillgänglig. Det är alltså Karl den XII:s översättning i modern form, som ni kanske märkte. Okej, så Jesus, vi ber att du välsignar de här tankarna. Jesus, vi vill lyssna på dig, vi vill lyssna på din helige andes tilltal, och vi ber just nu att du välsignar våra hjärtan att förstå ditt ord. Tack Jesus att vi kan vara tillsammans. Tack Jesus att ditt ord är levande. Herre, vi ber att vi skulle få ut exakt det som du vill att vi ska få ut av det här, Jesus. Lär oss, undervisa oss i ditt namn. Amen. För många av oss så innebär kanske julen, nyåret, en tid av vila. Eller vi tänker så, att vi ska vila. Men när man frågar människor vad man gjorde under julen och under nyåret och i mellandagarna, så låter det som att man har gjort allt annat än vila. Ofta är det så att folk går tillbaka till sina jobb för att vila upp sig, därför att det har varit så intensivt, inte för alla men för många, med släktingar och allt vad det kan vara. Och att vila är inte alltid lätt. Vi tänker oss att okej, om jag inte nu jobbar så kan jag bara lägga mig ner på sängen eller soffan och vila. Men det är i bästa fall en kroppslig vila. Men hur får vi våra tankar och sinnen att vila? Hur får vi våran själ att vila? Det är inte alltid lätt. Och Jesus talar om detta i Matteus 11. Och jag skulle vilja säga att i första hand så talar han inte om en fysisk vila. Förmodligen på den här tiden så arbetade folk väldigt hårt för att man överhuvudtaget skulle ha mat på bordet och tak över huvudet. Så de behövde en vila, men jag tror inte att det var det han talade om, för han talade om en vila för den inre människan. Och han talade om en vila som de inte hade, därför att de var under en undervisning som gjorde att de kunde inte vila. De strävade att uppfylla en lag som de ändå aldrig kunde uppfylla. De strävade efter att följa regler och förordningar som inte ens var givna av Gud. Det var människobud. Och Jesus kommer och börjar att tala till människorna om nåden, om sin egen karaktär och natur. Att han älskar dem. Att han har en plan för deras liv. Det var helt nya saker. De hade bara sett de här skäggprydda herrarna i sina fina kläder som gick runt och berättade hela tiden om hur man skulle på något sätt följa en lag som vi sa tidigare man inte kunde följa. Och det är väldigt intressant att se vad han säger här i vers 28. Han ger dem en inbjudan. Kom till mig. Och jag tänkte på det här att det är det första steget. Kom till mig. Han säger inte kom till mig alla ni som har varit duktiga, alla ni som har gjort rätt, alla ni som har bra betyg, alla ni som människor tycker bra om. Ingenting sådant. Han säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och jag tror att vi alla kan identifiera oss med bördor på ett eller annat sätt. En del kanske mer än andra. Men det är de här människorna som Jesus vänder sig till. Han säger alla ni som bär på bördor. Alla ni som är trötta på lagiskhet. Alla ni som är trötta på religiöst hyckleri. Alla ni som är trötta på att leva ett liv som inte är av Gud. Och som jag egentligen inte vill leva. Men jag vågar ingenting annat. Och han säger, kom till mig alla ni. Och i Romarbrevet 5. De första två verserna så står det att nu när vi har frid med Gud, nu när vi har frid med Gud, vem talar han till? Han talar till de som är frälsta. Därför att när vi blir frälsta, då blir vår ande född på nytt. Och när vår ande blir född på nytt, då är det vår nya natur. Och den nya naturen är inte i strid med Gud. Men vi vet att vårt sinne kan fortfarande strida med Gud. Vår själ kan fortfarande strida med Gud. Våra känslor kan fortfarande strida med Gud. Men så säger han någonting intressant. Han säger att nu har ni tillträde till den nåd som ni nu står i. Så han säger att okej, ni har fått nåd. Och ni är frälsta. Ni har fått en ny ställning i Kristus. Men från den ställningen så vill nu Gud ge er nåd för livets detaljer. Och jag tänker på den vila som vi kommer in i som kristna när vi tror. I ett enda ögonblick så har vi bytt destination. Från att vi har varit i mörkrets rike har vi nu kommit till hans älskade sons rike. Vi har en gång för alla permanent bytt destination. Och vi är nu på väg till himmelen. Faktum är att vi redan är där i vår ställning. Vi är redan sittande med honom i det himmelska. Men för att vi har frid med Gud i anden betyder inte att vi har det i det dagliga praktiska livet. Vi strävar så mycket. Och han går vidare här och säger i vers 29 att ta på er mitt ok och lär av mig. Och vi tänker ofta på de här oken som någonting som är tungt. Man har ett ok och man bär någonting. Men faktum är att oken var konstruerade för att lätta bördan. Jag vet inte om ni någon gång har prövat att bära ett ok. Men om man till exempel bär två hinkar med vatten, så får man väldigt ont i fingrarna på det här sättet, därför att de är tunga och liksom, ryggen. Och, men har man ett ok och sedan den här vikten fördelas igen, då blir det lättare att bära. Men det fanns också ok som byggde på att man kanske hade 2 stycken oxar, eller 4 eller 12. Och då var de här oxarna tillsammans. Och det var för att bördan skulle bli ännu lättare för oxarna i det här fallet. Men han säger samma princip här. Att han vill bära bördan för oss. Eller tillsammans med oss. Men faktum är att bland de här oxarna som drog de här plogarna eller vagnarna eller vad det nu kan vara, så fanns det alltid en oxe som var den ledande oxen. Och han bestämde takten. Och på samma sätt är det här att när vi går i ok med Jesus, så bär han hela vår börda. Därför att det är inte det att Jesus behöver hjälp med att bära bördorna. Han klarar det alldeles utmärkt själv. Så när han talar om att gå i ok med honom, så är det inte för att lägga en börda på oss. Tänk, jag måste vara under det här kristna oket. Nej, det är att vara under ett ok tillsammans med honom, där han bär hela lasset. Det är vad han talar om här, Jesus. Och tänk på hur många människor tar emot Guds nåd och blir frälsta. Och vi tackar Gud för varje människa som gör det. Men tyvärr är det så att inte alla, och förmodligen en minoritet, blir lärjungar. Fortsätter att följa honom. Och jag tänker på hur mycket man missar genom att inte göra det. Och Jesus vill verkligen att varje troende kommer in under hans ok. Så många kristna bär sina egna bördor. Och vi orkar inte. Vi klarar det inte. Och han säger, kasta era bördor på mig. Och jag tänkte på det att vilan, jag ska säga det här väldigt sakta, jag ska säga det 2 gånger, 3 gånger om det behövs. Men vilan kommer då vi inser att han redan gjort det som vi försöker att göra. Vilan kommer när vi inser att han redan gjort det som vi försöker att göra. Ska jag säga det en gång till? Vilan kommer när vi inser att han har gjort det som vi inte kan göra. Och det är intressant här, för att när han talar om vila, då använder han ett ord här som är anapao i grekiska. Anapao. Och ana betyder igen, att göra något på nytt. Och pao betyder att stanna upp eller att komma till slutet på någonting. Så vad är det han säger här? Jo, han säger att vila i Kristus, det är att ständigt komma till slutet på sig själv. Och stanna upp och reflektera över det fullbordade verket. Att kontinuerligt komma till slutet på sig själv, stanna upp och tänka på vad han har gjort för oss. Och när vi förstår att han har gjort någonting som vi inte kan göra, då får vi frid. Det är faktiskt det som den här versen betyder. Och jag tänkte på att det står i Jesaja 64 och vers 6. Så att vi är alla orena Och alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klänsel. Jag säger det en gång till. Att alla våra egna så kallade rättfärdiga gärningar i Guds ögon är de som en smutsig klädnad. Det finns ingenting vi kan komma med inför honom. Men i andra Korintherbrevet 5 och vers 21 så står det att han har tillräknat oss sin egen rättfärdighet. Han har tillräknat oss sin egen rättfärdighet. Så det betyder att allt det som Gud är, jag tar det väldigt sakta nu för jag vill att alla ska få möjligheten att höra det, men allt det som Gud är, det har han gett till oss. När han tillräknar oss sin egen rättfärdighet, då får vi del av allt det som Gud är. Det är ganska stort. Vi är delaktiga, säger Bibeln, av gudomlig natur. Andra Petrus 1:4. Delaktiga av gudomlig natur. Och ibland när man hör talas om att komma till tro på Jesus så hör man människor säga, ah, liksom du har ett bra liv och du är en bra person. Allt du behöver är att ta emot Jesus. Liksom. Allt är okej plus Jesus. Men Bibeln säger att när vi tar emot Jesus så dör vi till oss själva. Egentligen vill inte Gud att vi behåller någonting av vårt gamla jag. Det är det som är hela idén. Men modern kristendom är att behåll allt det du är i det naturliga, i köttet, och lägg till Jesus som någon slags jultomte uppe på alltihopa som ger dig vad du vill ha. Men faktum är att Bibeln talar om hur vi dör till oss själva. Vi ger upp våra egna rättigheter. Det är inte bara att lägga Jesus till vad vi redan har. Vi kommer som vi är. Absolut. Och vi tar emot honom utan några förevändningar. Kom ihåg vad han sa i vers 28. Kom till mig, alla ni som bär på bördor. Alla ni som bär på bördor. Och det finns ingen exklusivitet där överhuvudtaget. Välkomnar alla. Men han säger, behåll inte ditt gamla liv. Utan dö till er själva och låt mig ge er det nya. Och tänk på hur när vi underordnar oss Guds plan och ger upp så att säga våra egna rättigheter, det är då vi får frid. Så mycket av våra problem, och jag säger inte alltid, jag balanserar det och säger, jag säger inte alltid, det finns olika anledningar. Men personligen så vet jag att så mycket av det som man går igenom, det handlar helt enkelt om att man är inte villig att underordna sig Gud och hans plan. Vi strider mot honom hela tiden. Och då har vi inte frid i våra hjärtan. Vi har ingen vila på det sättet. Och tänkte på här hur jobbigt det är att leva i tvivlets öken. Det är verkligen ingen plats som man vill vara i. Likväl är vi där. Ofta och törsta. Och liksom kan inte förstå vad det är Gud vill göra. Vad det är. Och vi säger, ah, jag har inte hört från Gud. Ah, jag förstår inte det här. Liksom. Men vill jag verkligen? Är det inte så att jag har bestämt mig för vad jag vill göra? Och jag har liksom satt målet och jag lever i den här tvivlets öknen. Och vi kan pusha oss fram. Men det finns en bättre väg. Och det är att komma under hans ok. Att vara tillsammans med honom. Han som är, nu ursäktar uttrycket, den ledande oxen i det här spannet. Och vi vandrar med honom. Och han bär bördan, men inte förrän vi kommer under oket. Om vi bär vårt eget ok, då blir det väldigt jobbigt. Och när vi tar på oss hans ok, då händer två saker. Som vi ser här. För det första, vi lär oss av honom. Tänk dig på ödmjukhet. Tänk dig på vänlighet, förkrosselse. Den här inre skönheten. Och vi tänker oss liksom ibland att det kristna livet handlar om en blind lydnad. Att vi ska liksom bara säga eller följa, vi ska inte ifrågasätta någonting. Men det är inte det att Gud, det var egentligen det som fariserna krävde av folket. Och som gjorde att de inte hade en vila, för att de sa, lyd de här reglerna. Här har ni alla de här 600 plus någonting regler och förordningar som de hade skrivit. En del hade lite sitt ursprung i skriften, men mycket av det var bara deras egna tankar och tolkningar av det. Här har ni det här, lydet. Men Jesus började med någonting annat. Han började med att uppenbara för dem vem han var. Därför att det är inte svårt att lyda Gud när vi känner hans karaktär. Jag vill inte bara lyda ett bud som någon kastar i ansiktet på mig. Men om jag vet att den som har gett budet till mig älskar mig personligen, då blir det helt annorlunda. Och allt hänger på ursprunget och källan. Vad får vi allting ifrån? Om vi har Gud som vår källa i livet, då vet vi också att lydnaden blir inte svår. Därför att han uppenbarar först sin karaktär och sen bjuder han in oss. Alltså, jag har kommit in här i världen för att göra faderns vilja. Här är jag. Jag älskar er. Han pratade med folket och sedan undervisade han och sa, kom in under mitt ok. Han sa inte bara, följ de här grejerna, gör de här sakerna, hej då. Utan han var där och bar dem i vardagen. Och på samma sätt är det när han kommer in i våra liv. Han säger, lär av mig. Och sedan står det också att fortfarande i vers 29 att vi finner vila för själen. Anden har fått sin vila i bemärkelsen att vi har trott, blivit födda på nytt, och denna nya skapelse har frid med Gud. Men också själen. Mitt sinne, mina tankar, mina känslor, allt detta får nu vila. Och det finns verkligen en satanisk lögn i den här världen som säger att det här oket, det är verkligen fångenskap och innebär begränsningar. Men det är inte alls så. Varje dag med Gud innebär nya fantastiska möjligheter. Och det finns en vers i Sefania på engelska, Sefania 3 och vers 17. Det är enkelt, så att om ni inte hinner slå upp det, men det är en enkel vers. Men det står så här att Gud vilar i sin kärlek. Jag tycker det är häftigt. Han vilar i sin egen karaktär och natur. Det finns ingen konflikt inom Gud. Inom oss finns det alltid konflikt liksom. Vi gör en sak ena dag och en annan sak nästa dag. Vi tänker en tanke och vi tänker en annan. Liksom, och vi säger saker och gör någonting helt annat. Hela tiden en konflikt. Men i Guds karaktär och natur finns ingen konflikt. Det finns en absolut harmoni mellan alla attribut. Svåra ord kanske. Som utgör hans väsen, hans karaktär, hans natur. Och därför är hans ok milt. Han begär inget omöjligt av oss. Han har gjort allt möjligt. Och sedan bjuder han in oss till denna gemenskapen. Och det är i den här kärleken som han vilar. Och när vi kommer in under samma ok, då vilar också vi. Därför att vi underordnar oss hans liv, hans plan, hans karaktär, allting. Och då kommer också vilan i våra liv. Jag tänker bara på denna värld. Vilket strävande. Jag menar, eller jag vet inte om någon av er har varit ute i skogen någon gång säkert och tittat på en myrstack. Och man tittar liksom hur myrorna jobbar och man bara häpnar över hur de springer omkring där och de bär på sina bördor och det går väldigt fort och det är massor av dem och man förstår inte hur de hittar hem och hittar. Då tänker jag, men förstora bara upp det och titta på Stockholm eller liksom vilken stad eller plats som helst uppifrån och titta hur människorna far omkring i sina bilar och bussar och springer till jobben och i affärerna. Det är precis samma sak. Och bär på bördor. Kanske det inte är tallkvistar eller vad heter det, tallbar och grejer som de bär på. Men det är andra bördor. Andliga bördor. Emotionella bördor. Och Jesus verkligen utmanar dem. Han säger stopp. De här herrarna här, fariséerna, med sina fina skägg och fina kläder och lärda sinnen. Lyssna inte på dem. De för verkligen er in i en fångenskap. De säger att ni ska följa vissa bud utan att förklara, precis som när man säger till ett barn, gör sig ju så, men man förklarar inte varför. Och barnet säger, jaha, varför då? Vi är likadana. Vi behöver veta varför Gud säger det här. Han säger, därför att jag älskar dig. Han börjar i den änden. Men Jeremia 31 och vers 3. Jeremia 31, 3. Då står det att med en evig kärlek har jag älskat er. Och i den finska bibeln, som jag inte förstår, men min fru har berättat för mig, att det står att med en evig kärlek, med den eviga kärlekens band har jag dragit er. Liksom han drar oss. Det är hans kärlek, det är hans natur som drar in oss till honom. Vi vill i köttets kraft många gånger gå bort från honom. Men vad gör Gud? Jo, han drar oss tillbaks med sin kärlek. Inte med sina budord. Inte med döda laggärningar. Utan med ett liv som han har gett oss. Och i vers 30 här, som avslutning, så står det att mitt ok är ljuvligt i reformationsbibeln. Milt står det i svenska folkbibeln. Och det är ordet Christos i grekiska. Och det betyder både bättre och nådesfullt. En bättre väg. Han säger att min väg, nådens väg, är bättre än deras väg, lagens väg. Inte det att lagen i sig är något fel eller ont. Den var given av Gud. Men endast för att uppenbara människans synd. Nu har Jesus kommit med nåden. Och uppfyllt lagen åt oss. Och han säger att stanna upp hela tiden. När ni kommer till slutet på er själva, när ni inte orkar mer, stanna upp. Fundera, meditera över det fullbordade verket. Inse och förstå att jag har gjort det som ni inte kan göra. I det ögonblicket får vi vila. Och det är där som vi finner den bättre vägen. Den nådesfulla vägen som ger oss vila. också erfarenhetsmässigt. Och vad är det som ger oss vila? Guds ord. Jag vet att många, mig inklusive, kom hit idag. Vi längtar efter ordet, eller hur? Därför det har varit lite helger, vi kanske har rest, vi har varit borta. Vi kanske inte har varit tillsammans i ordet på ett tag. Eller inte lyssnat, läst ordet. Och man längtar efter det. Därför att det är det enda som ger frid och vila i våra sinnen, i våra hjärtan, i våra själar. Jag tänkte också på Kristi kropp. Vilken vila det är att komma hit. Att vara med församlingen. Vara med andra bröder och systrar i Kristus. Där finns det en fantastisk vila. Kristi kropp. Och jag vet inte, men jag ser bara så många kristna som inte känner det här livet i Kristi kropp. Man tror att vara kristen är kanske att gå i kyrkan på söndag förmiddag en timme. Man vet inget annat. Det är liksom bara som en plikt att uppfylla. Och det är nästan som att Gud borde tacka en för att man faktiskt gick till den där tråkiga kyrkan på söndagen. Och vi tänker inte så. Men vi vill träffas varje dag. Och vi kanske inte kan av praktiska skäl. Jobb och avstånd och så vidare. Men då kanske vi ringer eller umgås på något annat sätt. Men vi älskar Kristi kropp. Vi älskar livet som Gud ger till församlingen genom sitt ord. Och en annan sak som ger vila, Guds ord, Kristi kropp, men också övertygelser. Vi kan vila i våra övertygelser. Det är kanske någonting som vi inte alltid pratar om, men vi vill ha övertygelser om vad som är rätt. Och Guds ord ger oss det. Det ger oss de här övertygelserna att vissa saker är fel, vissa saker är rätt. Och vi bestämmer oss för det. Liksom, fienden har ingenting att hämta där. Han kommer liksom, nej, det är tvärstopp. Jag går inte till de platserna, jag gör inte de sakerna, jag har bestämt mig. Jag har en övertygelse om det. Därför att de som har visat vägen för mig har de övertygelserna. Många gånger människor säger, var står det i Bibeln att man inte kan göra sig eller så? Visa en vers. Som om det var det handlar om. Att jag ska slå en vers i huvudet på människor. Men vad sägs om de som har vandrat med Gud i 30, 40, 50 år. Som är våra andliga hjältar. De har övertygelser om vad som är rätt och fel. Kan vi inte ha dem som exempel? Världen springer benen av sig efter idrottsmänniskor och rock- och popstjärnor och allt vad det är. Och liksom, jag vill vara som dem. Kändisar. Man har till och med ett program som heter Idol. Man lyfter fram avgudar. Fantastiskt. Man har ett program där man liksom utväljer årets avgud. Någon som man ska sätta. En vanlig människa. Och någon säger man, okej, jag tittar på det här liksom. Okej, det är ingen fördömelse. Jag bara säger att tänk på det. Ordet Idol. Det är ordet för avgud. Och jag tänker liksom bara övertygelse. Många människor har, jag ska inte ens gå in på det, men bara hörde idag några människor samtala om någonting. Och det bara eskalerade. Och jag sa, Gud, jag kan inte vara tyst. Jag kan inte vara tyst. Och jag visste att de här människorna på något sätt kände av att jag inte riktigt var med på det här. Så helt plötsligt så tittar en person på mig och säger, eller hur? Och jag bara sa, nej, jag håller inte med. Alls. Och det var slutet på allt. Allt bröts upp, allt blev tyst, alla gick. Liksom. Därför att någon behövde säga ifrån. Någon behövde säga, jag håller inte med om det. Erat kackel och babbel och övertygelse, hjärntvätt. Vi får alltid höra att vi är hjärntvättade. Därför att vi pratar om Bibeln och vi undervisar Bibeln. Men den här världen är hjärntvättad av denna världens Gud. I andra Korintherbrevet 4:4. Verkligen, denna världens Gud matar människor i skolan, överallt, om hur det här livet är. Och jag tänkte bara, låt oss ha övertygelse från ordet om vad som är rätt och fel. Och liksom, jag lovar det, jag tycker inte om att medvetet provocera människor. Om vi jobbar någonstans, om vi gör, då gör vi ett bra jobb. Och vi är tysta. Vi behöver inte nödvändigtvis vittna till höger och vänster. Gud är trofast att ge tillfällen att vittna. Men en sak, ibland måste vi ändå tala ut och säga vad som är rätt och fel. Och oket är milt. Det är bättre. Det är nådesfullt. Hans ok. Och då säger jag har inget ok på mig. Jag är mig själv. Jag är oberoende. Ja. Tror inte att Satan har ett ok. Tror inte att den här världen har ett ok. Tror inte att den här världens filosofier och idéer lägger ok på oss. Jag lovar er. Vänta bara när konsekvenserna kommer av det liv och levande som människor står i idag. Och de kommer, jag lovar. Men vila, det är inte det lättaste. Men Jesus bjuder in oss till en vila som är så annorlunda. Den här världen vill att vi vilar, ta det lugnt, kanske är passiva, väljer minsta motståndets lag. Men och kompromissar. Så får vi frid. Så får vi vila. Men inte. Tvärtom. Det lägger bara mer bördor på oss. Jag älskar den här scenen när Jesus står inför människorna och talar till dem. Och de har ingen vila. De är trötta. De är tyngda av bördor. Därför att människor har lagt de här bördorna på dem. Och han säger, kom till mig. Vilken inbjudan. Kom till mig. Och jag ska ge er vila. Och han säger att den vägen innebär att vi kommer till slutet på oss själva. Och när vi kommer dit, då stannar vi upp. Och då tänker vi på vad han har gjort. Och då kan vi gå vidare. För vi inser att vi redan har det som vi kanske strävar efter. Vi älskar av honom. Vi är accepterade i honom. Det finns nåd för varje detalj. Allt det här har vi redan fått. Allt det här finns redan. Vi stannar upp. Och det är den bättre vägen. Det är den nådesfulla vägen som han visar. Amen.